This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Välkomna till Sektpodden. Emma Genbeck heter jag. Med mig har jag...
Du har Rigmor här. Ja. Rigmor Robert, jag är läkare, psykoterapeut och analytiker.
Och jag är för detta pastor och medlem i Knutbysekten. Och du och jag har numera Sektpodden tillsammans, Rigmor. Har vi haft nu ett bra tag. Idag är det avsnitt 117 som vi har framför oss. Välkomna kära lyssnare till oss idag. Jag tänkte, Rigmor, att vi skulle ta upp ett ämne idag, åtminstone från ett håll, som vi har fått en del frågor om. Och som jag känner att jag tror att du har ganska bra koll på, och vi kommer att prata om, och jag kommer att ställa en del frågor, både från mig själv och från lyssnare. Mm. Och det är det här med sekterism på en... med nationell och liksom samhällsnivå. Därför att det har vi fått flera lyssnare som har frågat om hur ser det ut där. Och det finns ju väldigt många olika skikt naturligtvis av allt ifrån den stora diktaturen ner till de olika strukturerna i samhället. Allt ifrån politiken till vi har kulturen, vi har rättsväsendet, vi har utbildningssidan med universitet och lärosäten, och vi har... allt möjligt som samhället består av. TV, media, inte minst. Vad säger du om jag frågar dig om vad finns det sekteristiska tendenser generellt i samhället på det sättet, i strukturen?
Ja, det gör det. Och de är verkligen värda att belysa. Därför att sekteristiska tendenser upplevs ju inte som sektlikt av de som är medlemmar.
Just det.
Utan det är vi runt omkring. Mm. Och jag tänker direkt att vi får nog göra flera program på det här temat. Där jag tänker idag avstår jag från att tala om Nils Meltzers senaste bok. Jag tyckte ju att C.G. Jung och Marie-Louise von Franz var typ Schweiz, landet Schweiz gåva till mänskligheten. Ja. Men jag har idag... Ja, jag tycker om dem. Det blev ju de och jag på ett sätt. Men idag så ser jag att Nils Meltzer, och en som är då jurist, internationell jurist, och en historiker som heter Daniele Ganzer, att de här två schweizarna är kanske de som jag tycker är landets gåva till oss. Så de vill jag återkomma till, bägge två. Men jag tänkte, om vi ska börja i något hörn, Emma, så har jag förstås senaste veckan där jag haft så kul egentligen med en bok av en litteraturvetare, docent i litteraturhistoria är han väl, Stockholms universitet, som heter Johan Lundberg. Jag skickade efter några böcker av honom som jag fick tag på, och den senaste då som gjorde mig intresserad, det var, den heter När postmodernismen kom till Sverige.
Mm.
Och det här med postmodernismen tycker jag är ganska kul ingång till det ämne som du föreslår nu.
Mm. Varför då? Vill du börja?
Ja, men, kan du beskriva för mig vad postmodernism är?
Alltså, nej, jag kan nog faktiskt inte göra det fullt ut, tror jag.
Alltså, det här begreppet dyker upp på 1980-talet. Och jag kommer ihåg att min vän Marianne Arne och jag, vi hade under den tiden en del sammanträffande med Kai Glans, som är journalist och idag redaktör, eller har varit i alla fall redaktör för en tidning, Respons, som handlar om kvalificerade artiklar med vetenskaplig anknytning, om jag har fattat rätt, som recenseras där. Men på den tiden, då pratade han om postmodernism. Jag kommer ihåg, jag frågade Kai, vadå postmodernism? Och jag fick inget grepp om detta.
Nej.
Men det fanns hela tiden på kultursidan, så pratades det om postmodernism. Och därför när jag hittade den här boken nu, så småningom klarnade väl det begreppet för mig. Men det roliga med Johan Lundbergs bok och inställning, det är att han är väldigt kritisk till postmodernismen, och den har haft, själva det tänkesättet har haft stor inverkan på litteratur, teater, arkitektur, konst, och ska jag försöka beskriva, när man frågar liksom de här kunniga vad det betyder postmodern, då blir de också diffusa. De säger så här, nej, det går inte riktigt att definiera. Och det...
Nej, men man har ju någon slags förståelse om att det påverkar väldigt mycket i samhället. Liksom. Ja. Det kommer som någon slags skiljelinje från det som var förr, och så kommer postmodernismen och förändra, liksom, och plötsligt får vi se på saker på ett annat sätt.
Nu, ja, men nu är du inne på rätt linje, tror jag. Om man tänker på, om vi inte tar postmodernism, utan modernism.
Ja, just det.
Så vi, och så, vad var det för någonting? Jo, det var ju i kulturen och just bildkonst, arkitektur, litteratur förstås. En slags förändring eller förändringsvåg mot det som hade varit traditionellt. Och då var det som att man bytte det som hade varit vackert, ja, men i bildkonsten, det kunde man ju ta foton av, det kunde man ju liksom se skönheten, som när du vill jag ta bild av något vackert, och då blev de här kanske målningarna av landskap inte lika intressanta, och så kom då istället symbolisterna, och så kom inom bildkonsten, så tänker jag, ja, men Picasso, han är ju liksom en ikon, och i hans tidiga verksamhet så hade han den här blå perioden när man ser vilken otrolig skicklig målare, konstnär,
bildkonstnär han är. Liksom.
Ja. Mm. Men så kommer modernismen, och då den här, liksom, man brukar säga kanske som ett verk som markerade den här brytningen mot den mer traditionella målarstilen, det är de här Lidemoiselle d'Avignon, alltså det är 5 eller 6 kvinnor, prostituerade kvinnor på en bordell där det vara, och som deras ansikten är helt deformerade, för han var nu inspirerad av afrikansk konst av afrikansk urbefolkning, med lite så här, man utgick från en trästam och så snidade man in ansikten och det blev kantigt och taggigt och långsmalt. Så att man liksom bröt mot det som traditionellt har varit vackert och konst. Konst. Jag kommer ihåg en bild, jag såg aldrig den balletten, men jag ser framför mitt inre öga nu ett foto i någon recension av Cullbergbaletten. Man säger liksom modern dans då.
Ja, just det.
Och då vet du hur det är i Svansjön, prinsen och svanprinsessan, med de här otroligt graciösa rörelserna och de här vackra kläderna. Så på den här bilden så var prinsen lika fin som en sagoprins i klädsel och så. Men prinsessan hade någon konstig snedvriden buckla som en badmössa över huvudet och inget vackra lockar eller någonting utan Karl. Och så sprang hon på hälarna och gjorde en spark med ett argt ansiktsuttryck. Mm. Och det här är ju också liksom prinsessbildens motsats. Mm. I moderniteten så fick man, tyckte jag, som jag upplevde, får man vända på allt.
Mm.
Det som har varit vackert får man göra tvärtom.
Mm. Den bryter med konventionerna väl ganska mycket och försöker och tvärtom.
Ja. Mm. Man gjorde tvärtom.
Mm.
Det är väldigt, det här är ju väldigt amatörmässigt och förenklat beskrivet av mig då, som det täddes i mitt perspektiv.
Ja,
och nu kommer på 1980-talet någonting som kallas postmodernism, alltså efter moderniteten, efter modernismen. Vad var det? Och det är nu det här som vi har pratat om, tror jag, varit inne på några gånger, den här lilla tidskriften Kris, ett gäng intellektuella grabbar som startar den. Och så kan de franska, flera av dem i alla fall. Och så börjar de liksom att prata om postmodernismen i Frankrike. Och introducerar på det viset de här begreppen. Och en av dem som ansågs vara tongivande i Kris, det var ju Horace Engdahl.
Mm.
Och sen blir han då... kulturskribent. Han recenserar dans och han recenserar litteratur i Dagens Nyheter.
Och när hade han Kris? När kom, när hade de den? Vilket...
I början av 80-talet.
Början av 80-talet.
Mm. Mm. Så allt det här är 80-tal på något sätt.
Mm.
Och sen när han blev, jag kommer ihåg den här stora artikeln som även Johan Lundberg tar upp i den boken nu. När Horace Engdahl skriver väldigt inspirerat om en fransk författare som heter Blanchot. Och det var så intressant med Blanchot och det verkade så djupsinnigt. Och jag kommer ihåg att jag fick fatt på någon bok av Blanchot. Och för mig var det helt intetsägande. Väldigt tråkigt, tyckte jag. Och framförallt väldigt långt från vanlig mänsklighet. Men då blir det ju så... Om det är några som liksom är inside och får ut väldigt mycket av något som jag och många andra dödliga tyckte var tråkigt och inte att säga. Och Blanchot, han var så hemlighetsfull. Han steg inte fram som person, utan han var, höll sig helt anonym. Och det gjorde det också att det blev något gåtfullt och spännande.
Mm.
Och det här sättet att behandla språket, att liksom dekonstruera, att liksom spjälka upp och inte bry sig så mycket om vem som har skrivit en eller annan, texten ska tala. Och vem som har skrivit det var som om det inte riktigt var... Det här kom ju väldigt tydligt fram i den franska språkfilosofen Jacques Derrida. Men det var också Michel Foucaults tid och Lyotard och Roland Barthes och allt vad de hette. Så det var liksom en hel krets i Frankrike runt vilka det här var sofistikerat litteraturtänkande.
Det ansågs fint.
Det ansågs fint.
Ord.
Ja.
Ja. Och det här tog alltså Horace Engdahl tillsammans med, visst var det Stieg Larsson och de här som fanns runt honom. De tog in det
i den här
tidskriften lilla, Kris.
Och sen tog in det i de här kulturartiklarna i Dagens Nyheter.
Mm.
Ja, sen blev ju Horace Engdahl en av de här personerna också då som var viktigt. Nu kommer vi tillbaka till paret Jean-Claude Arnault och Katarina Frostenson. För Katarina Frostenson ansåg också skriva postmodernistiskt. Och nu får jag... Liksom när det gäller vad vi läser och tycker om så är ju var och en sin rätt att vara sin egen kritiker och ha sin subjektiva uppfattning. Och tyvärr så har jag aldrig fått ut någonting särskilt av Katarina Frostensons diktning. Och inte nu när hon har skrivit prosa på senare år heller så har jag inte... Jag jobbar ju med människor. Jag lyssnar på vad som betyder något för människor. Det har ju mitt... yrkesliv handlat om. Och när en poet eller en författare skriver om någonting som överhuvudtaget inte verkar vara aktuellt de människor som jag har lyssnat till, så blir det väldigt abstrakt för mig och då känns det som de jobbar i en annan nivå.
Kan man säga att det inte är verklighetsförankrat eller att det liksom det går inte att applicera på verkligheten eller på sitt eget liv. Är det det du tänker
alltså du, jag tycker du är väldigt rätt ute på det sättet. Jag skulle vilja karaktärisera de postmodernistiskt influerade skribenterna som att ja, det kanske är förankrat eller också är det inte. Det liksom flyter på något sätt. Allting flyter, pantar i. Men alltså det här att man inte riktigt vet vad är på riktigt. Vad är en installation? Vad är alltså det postmodernistiska skrivsättet, om vi tar de författarna, så blandar de väldigt subjektiva saker med någonting väldigt pretentiöst ofta.
Jag tyckte du förklarade ganska bra för mig när du berättade om den första postmodernistiska romanen som skrevs i Rosens namn. Kan du inte ta den förklaringen för oss här?
Umberto. Ja. Umberto Eco. Nej, men han var ju i Rosens namn. Den kom ut i Italien då först 1980. Och den kom till Sverige 1983. Och den blev en braksuccé överallt. Det var Brombergs förlag som gav ut den här i Sverige. Hur gammal var du 1983?
Ja, då var jag 7 år.
Och det var min första sommar vid Junginstitutet i Schweiz. Så vi är liksom i två generationer här. Men i Rosens namn, alltså det var som han, om vi tar Umberto Eco, han föddes 1932 och han dog nu för några år sedan, 2016. Han var ju språkvetare egentligen. Och om jag får göra en liten utvikning så skrev han faktiskt sin doktorsavhandling om Thomas av Aquino. Eller App Aquino. Ja, den här teologen och tänkaren. Och när jag bara säger Thomas av Aquino så liksom rör det så mycket minnen och känslor i mig. Därför att Marie-Louise von Franz, som var ju min lärare nere i Zürich, hon skrev i den här tredje delen av Mysterium Conjunctionis, som jag tror jag nämnt när Jung skrev två delar, alltså Sammansmältningens Mysterium, en bok om stort bokverk om alkemi och alkemins symbolik och som de tänkte sig att alkemins tradition knyter an till tidigare och senare tänkesätt och verksamheter. Och där heter hennes bok då Aurora Consurgens. Och Aurora Consurgens är just ett verk som har tillskrivits Thomas av Aquino. Och hon leder det i, hon stöder ju den teorin eller den uppfattningen att det kan vara att det var han som har skrivit den här texten. Men många har ju sagt att det kan inte ha varit han. Han var ju en lärd munk. Och den här är ju så fylld av alkemi och en väldigt erotisk kommentar och tolkning av höga visan i Bibeln och allt möjligt så. Ja, det där, du ska inte jag förlora mig i det.
Men det, ja, men det var en intressant parentes.
Ja, det är det faktiskt.
Ja.
Men om vi går tillbaka då till Umberto Eco, så var han liksom otroligt lärd och intresserad av, han kunde språkstilar, litteraturhistoria, och i den här boken, han hade ju skrivit essäer inom sitt yrkesfack, men här kommer han plötsligt med en roman. Och i Rosens namn då så leker han skriver en liten deckare. Det är ett mord och det är 1300-talet och det är den här William och det är hans porkspolingen som är med och hjälper till. Har du läst det?
Jag har inte läst det, men jag har sett filmen har jag gjort. Så ja, att jag vet ju.
Ja, vad kul.
Överensstämmer den med boken om du har sett filmen?
Ja, men den poängterar väldigt mycket själva det här thriller-temat.
Jo, det är klart.
Och den här andra delen som gjorde att alltså vi som läste den och tyckte om den, tyckte det var så kul att Umberto Eco, han liksom leker med sin lärdom och historiska fakta, och så skojar han lite och liksom skämtar med vissa namn, påminner om någon författare, vissa namn anknyter till någonting annat, så han liksom leker med allegorier, metaforer, symboler, och den som är lite inne i de världarna blir ju liksom full i fniss att det är kul att han leker med det. Och det här, det postmodernistiska, för det här anses vara kanske det första exemplet på en roman. Derrida, han skrev ju sina, och Foucault, de skrev ju sina essäer med inte som romaner, inte som fiction. Men här var det en lärd person då som gör romaner av sin, utifrån sin lärdom.
Sin lärdom, om det här. Ja. Mm, sin kunskap.
Ja. Han fortsätter ju med det, med Foucault, Spendel och den här.
Ja. Men för det jag förstod på, det är ju att den här som... Alltså, min generation är ju väldigt vana vid att man idag skriver både böcker och filmer, och så är just det här balansen mellan att det handlar, det är en fiktion och verklighet, att man är historiskt och man väver in och så vidare. Men då var det ganska
just... Ja, framförallt var det så att när jag växte upp, då var det så här: läser du deckare? Alltså de fina, att man läser klassikerna, eller att man läste Eivind Jonsson och Strindberg och det som var liksom den litteratur man lärde sig i gymnasiet var fin litteratur. Men deckare, det var ju liksom och Kalanka, det var ju jätteskräpigt.
Ja, ja.
men Umberto Eco, han tyckte liksom om alltihopa.
Han gjorde en bra kombination av det.
Han började liksom blanda genrer. För nu skriver han ju en deckare utifrån en historisk, en roman historiskt tema. Och det här, att man liksom börjar blanda in på ett lekfullt sätt. Om vi nu gör ett hopp in i raka motsatsen, storpolitiken i världen, så kan man säga Donald Trump, han var en typisk postmodernist på det sättet, att här skulle han leda ett land med stor liksom militärapparat och allting, och samtidigt så är han en twittrare, och där han ibland ångrar sig och säger att det var så och det var så. Så han liksom spelar som om han vore en lite pajasaktig privatperson, och som samtidigt har den här makten. Och det här blir liksom förvirrande och konstigt. Och jag har träffat personer som har sagt till mig att nej, men han har, förstår du, han kommer snart att visa att han har rensat upp i själva verket bland det här skumrasket och den där maffiastrukturen och de här liksom, som man byggde upp fantasier i den här konstiga sammanblandningen, så blev det som en möjlighet att föreställa sig både det ena väldigt goda och det andra väldigt extremt dåliga runt honom. Och om vi går till öst och väst, och i dagarna nu så har det varit i alla fall enligt media stora spänningar runt Ryssland och rysk politik. Så om du tänker i Putin, som en del säger att han har blivit tsarlik, han stannar kvar längre och längre vid makten, fastän du ska föreställa en demokrati så är han kvar. Och då, har du sett de här bilderna ibland när president Putin kommer ridande med bar överkraft?
Ja, de är ju helt bizarra. Ja, men han är nästan, det finns ju till och med sådana nästan almanacke med honom istället för vad ska man säga, bodybuilders på, nästan med bar överkropp och någon björn.
Och björnar, det är något med ryska björnen där i symboliken, och han är också en budokille från början, så då ibland har han judodräkt och gör ett kast med sin motståndare.
Det är lite samma som Trump gör, fast han gör det med deras, vad ska man säga, medel och verktyg som de har i sitt land. Kan man säga det?
Deras symbolik och deras intresse för. Och det här är ingen tillfällighet, därför att Putin har en PR-chef, kan man väl säga. Han har säkert en annan till som heter Vladimir Serkov. Och Och Sharkov kommer inte ifrån att han är samhällsvetare, utan han kommer ifrån rysk avantgardkonst. Mm. Så han gör en slags installationer. Så du vet, när man ser när de, på TV när de har, när de öppnar när man, någon sån här, om det är Kreml, deras, alltså då ser man de här portarna slås upp, mm. soldaterna står, guldornament på väggarna, människorna hänger med hakan och ser vördnadsfulla, och där kommer Putin ensam med det här lite uttryckslösa ansiktet. Och då, det här att man leker med bilder och påverkar omvärlden med bilder.
Ja, man visar ju upp honom sån som han vill bli skådad som. Eller beskådad som, eller tagen som, eller vad man ska säga. Vilket ju också får en effekt. Så det är väl väldigt strategiskt då i Ryssland,
det är
i alla fall.
Ja, men även för oss, att vi vet inte, både du och jag kommer ihåg den här bilden av Putin ridande på en häst med bara överkropp i solen i vildmarken. Den här, och så skrattar vi åt det, men vi kommer ändå ihåg det. Och det är så man jobbar med bilder, att ja, men det spelar kanske inte så stor roll om folk blir arga eller om de skrattar. Det vet folk i reklambranschen och marknadsföring, bara man kommer ihåg. Och lite på det sättet jobbar man. Och detta är postmodernistiskt, att man inte riktigt vet vad som är bild, vad som är verklighet.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Och det är ett sätt att påverka världen helt enkelt, att, att använda de här olika medlen, därför att man gör att människor inte, man vet inte längre vad är den verkliga världen och vad är påhittat, och sen så till slut så har man skapat en vad ska man säga, någon slags plattform för att kunna utnyttja det här ovetandet hos människor, kan man säga så?
Jag tycker det är en bra, men det är så jag tänker, jag råkade se precis häromdagen på Expressen, de har en kulturredaktör som heter Viktor Malm, och så hade han skrivit en artikel som hade rubriken "Jag orkar inte med fler Instagram-politiker".
Ja, intressant.
Vad tänker du? Du som är med i Instagram, det är ju inte jag.
Men så är det väl verkligen. Jag menar, idag jobbar väl politiker lika mycket med, även om inte de kommer ridande på någon häst i Sverige med någon bar överkropp, så jobbar man ju jättemycket med bild. Just om vi talar Instagram eller sociala medier, så är de ju väldigt medvetna om det, tror jag. Absolut.
Den här artikeln, den handlar om att de ska stänga biblioteken för att hemlösa människor, missbrukare och liksom, de inte har någon dagshärbärge att vistas på, så sitter de och hänger i biblioteken.
Jaha.
Och vill de som kommer och läsa, vill inte, och då kommer det här, nu ska det bli hårda tag och så vidare. Men jag kan citera den här meningen med postmodernism, för skriver Viktor Malm att regeringsförslag är ju ett skolexempel på postmodernistisk politik. Ser bra ut på bild, särskilt nu. Alla älskar allt som luktar tuffa tag och hårda nypor, men saknar meningsfull anknytning till verkligheten. Och då ska man veta att just Viktor Malm skrev en doktorsavhandling för inte så länge sedan som heter "Är det detta som kallas postmodernism? Frågetecken. En studie i Katarina Frostensons och Stig Larssons diktning."
Men okej, Då har vi förklarat lite grann vad postmodernism är. Och om jag förstår rätt så är det lite grann att man ska göra en enkel förklaring, och jag tänker också utifrån vad vi talar om med sektperspektivet, att man gör människor osäkra på vad som faktiskt är sant och vad som är verkligt, och man skapar en värld som liksom svajar mellan de här två. Och i det så förstår inte folk riktigt vad det handlar om, helt enkelt, väldigt enkelt uttryckt. Och då tänker jag också på en annan sak som gör människor osäkra, och det är när man inte förstår till exempel, när man använder ett fikonspråk. Och det är också någonting som är väldigt vanligt inom en sekt, att man liksom skapar sitt eget, jag kommer ihåg från Knutby, ett eget sätt att tala, och man hade egna uttryck för saker som andra inte riktigt förstod, men för att det fanns väldigt liksom tydliga innebörder för oss som var innanför den här ringen, men för andra utifrån så betyder det kanske ingenting.
Kan du ge något exempel?
Ja, men absolut, jag tänker på till exempel här som är klassiska, att vara rätt eller att vara fel. Säger jag det till någon som inte har en aning om det, så ja, att ha rätt eller att ha fel, det är väl inte så, det är liksom inte så stora grejer kanske.
Verkligen.
Men för oss betyder det liv eller död mer eller mindre. Så det är ett sånt exempel. Nu hade inte vi konstiga ord kanske i första hand.
Jo, men ni hade ju såna uttryck som köttig till exempel. Var det inte så köttig?
Jo, men det är sant. Det är ett ord, och det kommer ju från Bibeln, men en omskrivning utav att där man talar om köttet då, som är den syndiga människan eller den syndiga delen av människan.
Det blev en slags skällsord.
Ja, det blev en slags skällsord. Så absolut. Men hur, och då tänker jag på postmodernismen, och skapas det ord och uttryck som gör människor osäkra också?
Vet du vad intersektionalitet är?
Intersektionalitet? Nej. Nej. Det kan jag nog inte säga att jag vet.
Och därför tycker
borde jag veta det?
Ja, därför...
Ja.
Eller jag också borde veta det.
Okay.
Men jag har väl hört det någon gång, och jag har inte liksom... Jaha, vad var det? Det gled förbi.
Ja.
Men det här är ett begrepp som har funnits i över 10 år. Och det är bland annat detta som när Johan Lundbergs bok handlar om.
Okay.
Men, så att då visar det sig att intersektionalitet, det är någonting som är påbjudet. Och det jag menar, när de som vi väljer eller som har utnämnts till att bestämma över oss andra inom samhällets institutioner, och då kan vi ju prata om utbildning, då kan vi prata om sjukvård, då kan vi prata om skolor, kan vi prata om polisväsendet, rättsväsendet, försvaret och så vidare. De här institutionerna som utgör liksom stommen i ett demokratiskt samhälle, i ett odemokratiskt samhälle, en diktatur, då är det bara de som har mest pengar eller mest land eller starkast på något sätt som bestämmer de andra. Men vi har ju de här institutionerna som ska hjälpa oss till jämlikhet och rättvisa. Men om de som sitter och bestämmer över oss gör saker och inför saker som jag i alla fall inte riktigt vet ens vad det betyder, då är vi ju väldigt, då blir det ju liksom sektlik på det sättet att det finns en sorts elit som gör en karriärväg där de pratar det här språket och genomför förändringar och påbud som regeringen rättar sig efter och som riksdagen rättar sig efter och som utbildningssystemet. Och det här med intersektionalitet, det är ett sånt begrepp. Och det,
så får jag bara fråga, för, nu, för jag kan ju känna att jag kanske är dum som inte vet vad det betyder, men du menar att de flesta människor har faktiskt inte koll på vad det ordet betyder.
Nej, du och jag har inte. Nej, men intersektionalitet, som jag har förstått det nu, det betyder att olika grupper i samhället kan befinna sig i ett upplevt eller äkta underläge i förhållande till dem som har mer att säga till om. Och då, om du uppfattar att samhället eller din arbetsplats är ett patriarkat och så är du och jag kvinnor, ja, då kan vi säga att man är, skulle man kunna uppleva det som ett underläge. Om du eller jag är homosexuella, bisexuella, transsexuella, intersexuella, så kan man utifrån sin könsidentitet uppleva att jag är i ett underläge i förhållande till majoriteten. Om jag tillhör en religion, om jag är muslim, när de flesta i Sverige antingen är kristna eller inte har någonting, eller om jag är jude, så kan jag uppleva att jag är ett upplevt underläge som grupp där.
Mm.
Och kanske om jag är uppväxt, om jag har föräldrar som har tillhört överklassen, om jag är uppväxt i Djursholm eller om jag är uppväxt i någon förort eller ute i landsorten, så kan jag uppleva att jag som grupp tillhör en nedtryckt eller mindre mäktig. Och på det här sättet så får man lära sig med intersektionalitet, som jag fattar det.
Så de här grupperna som du beskriver, det är olika sektorer av samhället, kan man säga så? Eftersom...
Jag kan tänka mig det, att det är så det här begreppet har skapat.
Mm.
Och då får man lära sig på till exempel polisutbildningen här på Södertörn, eller på lärarutbildningen och på universiteten, och så, att man ska tänka på att de här olika grupperingarna av upplevt underläge, det kan liksom samverka också. Så att en kvinna som dessutom är svart, eller som dessutom är muslim, eller som dessutom är lesbisk, eller vad vet jag.
Mm.
Ja, men hon har liksom många.
De har ett dubbelt underläge.
Ja, någonting av det.
Ja, okej. Okay. Och då ska man helt enkelt vara medveten om det när man jobbar inom till exempel polisväsendet.
Man ska analysera varje ärende, att tänka på de här faktorerna. Och det här har liksom blivit en speciell gren, och det är speciella personer som då har gjort karriär och fått göra regeringens utredning. Men det här har hållit på i 10-15 år, och sen har det då genomförts just inom svensk byråkrati, utbildning och så vidare.
Ja. Vad innebär det då i till exempel utbildningen? I utbildningsvärlden?
Ja, antagligen att lärarna ska lära sig att förstå det här och tänka på det sättet.
Ja.
Men om man tänker på det sättet, så menar Johan Lundberg att det här liksom förvirrar andra sätt, och att demokratin... jag kommer ihåg till exempel för något halvår sedan så var det en debatt på Konstfack om att de hade en stor utställningshall som heter Vita havet.
Mm.
Och då upplevdes av en del studenter ordet vit, att då är det här med att vita män, vad är det de säger? Vita heterosexuella medelålders män är de som har makten.
Ja.
Och då ville man inte ha, för då är själva ordet vit plötsligt kontaminerat på ett sätt som var helt obegripligt för mig i alla fall, och många utomstående.
Men får jag fråga då, kanske väldigt dum fråga, men innebär det då att de här olika enheterna inom samhället då lär sig att behandla människor utifrån, eller att man kategoriserar man då människor in i de olika sektorerna, och du är en sån här med de här, och sen så behandlar vi det utifrån att du antingen är i underläge eller överläge?
Alltså det finns då exempel på, just i Johan Lundbergs bok, hur till exempel hedersvåld, som vi var inne på och jämförde med, eller hederskultur jämförde vi med liksom en del frikyrkor och deras sammanhang.
Kristen religiositet. Ja.
Ja, kristen kultur, helt enkelt. Och då är ett exempel på att de tongivande inom de här teorierna och utredningarna som har genomförts i landet säger att nej, det finns ingenting som har att göra med Mellanöstern eller Iran, eller det finns ingen hederskultur, utan det är mäns våld mot kvinnor överhuvudtaget. Så att när en man misshandlar sin fru eller sin sambo, så ska det inte vara någon skillnad mot när en man kastar ut en dotter från en balkong för att behålla hedern. Alltså man förnekar här att det finns kulturella skillnader, för då anses det tyda på rasism ifrån det svenska samhället. Ja, du skakar på ditt huvud nu. Du ser att det blir förvirrande.
Mm, mm.
Men då har man liksom haft personer som har haft det här synsättet, som har drivit igenom och fått gehör för sitt synsätt, så att det idag har genomförts på ett sätt.
Och det genomsyrar de här olika väsenden som finns i samhället. Allt från skola rättsväsende, polisväsenden.
Mm. Att man ska tänka lite på det sättet.
Okay.
Om det, och då, då kan man fråga sig, ja, men vad har detta att göra med Horace Engdahl?
Ja.
Och postmodernismen. Men det finns i samma bok här. Och då tänker jag, det beror på att Johan Lundberg jobbar inom litteraturvetenskap på universitet. Mm. För då har han antagligen både det här och sen genomslaget av postmodernismen. Där akademiledamoten Kjell Esmark såg till att bland annat Horace Engdahl, men de här äldre herrarna tog in den vackra unga Katarina Frostenson, som inte hade kanske presterat så mycket på den tiden. Hon blev invald i akademin. Och sen har de valt in den ena efter den andra. Även Sara Danius, hon var ju en postmodernism. Det här att postmodernistisk i sina essäer. Hon skrev en bok som jag läste som heter Den blå tvålen. Tror du den handlar om skumbad och rengöring, Den blå tvålen?
Nej, det är väldigt svårt att tro att den gör faktiskt.
Nej, utan den handlade om en blå tvål som finns i en text av Gustave Flaubert som är från 1800-talet då. Och då menar hon liksom att man ser plötsligt detaljerna på något sätt och att det här sättet kom in i romankonsten. Och då ser du hur man liksom börjar att leka med bilder, en blå tvål. Ja, den får bli rubrik på hennes bok. Hon blev invald i Svenska Akademin förstås. Mm. Och man kan säga att Sara Stridsberg också har skrivit i en postmodernistisk tradition. Och Jane Svenningsen, som var teolog, skrev sin doktorsavhandling om gudsbegreppet som postmodernisterna i postmodernisternas texter. Så du ser att då blev det, då menar ju Johan Lundberg att han ser att ja, men det postmodernistiska tänkandet som han inte är del av genomsyrar plötsligt en stor del av kulturvärlden, där denna forumkällare var liksom som ett showroom eller som en trampolin där man anpassade sig och gick in i det sättet att skriva och recensera kanske. Så att i hans perspektiv så är det här något han vill belysa.
Men när du pratar om det så, då kan jag ju förstå lite grann varför vi pratar om det i sektpodden, utifrån att det blir en liten klick människor som liksom lyfter någonting inom den här lilla gruppen som väldigt viktigt, och så här ska vi se på saker, det här är viktigt nu, och sen så är den här lilla gruppen, så väljer man varandra om man nu ska göra det enkelt, och skapar en elit som vi andra inte riktigt greppar men måste följa, och därför att vi inte riktigt förstår det som med ord eller med begrepp och så vidare. Bara att prata om postmodernism, och du och jag sitter här och det är inte helt enkelt att förstå och förklara det. Det är liksom, det blir lätt lite flummigt och lite sådär. Men
då måste vi säga någonting. Därför att den här mannen, Johan Lundberg, som jag då gillar. Jag har träffat honom jag tror bara en gång.
Ja, du känner honom inte, men du träffas honom ändå, eller?
Ja, men vi pratade inte. Han var nog inte intresserad av att prata med mig verkligen. Så. Men det var faktiskt ganska kul sammanhang, för att det var i somras skulle man ge ut Homeros, Iliaden, som ljudbok. Och i samband med det så hade några personer som gillar Homeros, som är insatta i det, blev ombedda att bara prata någon minut om det. Så då satt han och jag i samma rum en stund, men han satt och tittade i sina papper och jag. Så vi hade, men i alla fall, jag sympatiserar om honom som litteraturvetare. Han har ett mer, vad ska man säga, han tycker om den traditionella konstens värde, litteraturens värde. Han har varit, jag tror han var också inblandad på något vis i en konstutställning som jag såg utåt Sollentuna-hållet med Odd Nerdrum och hans disciplar. Vet du vem Odd Nerdrum är?
Nej.
Alltså, det kunde vi göra ett poddprogram om hans konst. Han målar som Rembrandt, men han målar ibland väldigt drömska, vackra motiv och ibland väldigt, vad ska man säga, motbjudande vulgära motiv. Ja, men han har Tourettes syndrom faktiskt, så det, vilket jag
även i sin
menar,
konst eller?
Ja, absolut, absolut.
Intressant.
Men i alla fall, då vill jag säga, så här är det med Johan Lundberg, att han publicerar sig på Timbro. Och Timbro är en marknadsinriktad, ska vi kalla det, lobbyorganisation med stora ekonomiska resurser, men som jobbar helt i det borgerliga blocket. Så att när Johan Lundberg pratar politik plötsligt, då är inte jag med honom. Och när han pratar utrikespolitik så är jag inte med honom. Utan, men när han pratar litteratur,
då är du med honom.
Ja, och han, men han, det är lite kul också innan vi lämnar honom, för att apropå sektbildning då, för då ansökte han om en professur. Han är docent i litteraturvetenskap. Men då fick han inte den. Och då var det de som var tillkallade som sakkunniga från andra universitet. De hade tillstyrkt att han ska ha den här professuren. Och professor emeritus Lönnroth i Göteborg, han sa just det, att jag är inte enig med Johan Lundberg i det ena och det andra. Och nu skickar jag tillbaka mitt hedersdiplom, det fina som jag har fått ifrån Stockholms universitet. Därför att det är väldigt viktigt att vi har professorer som är av annan uppfattning.
Ja, det var väl väldigt bra gjort.
Det var väldigt bra. Ja. Och då ser du att det här sekteristiska, då kan, hur duktig och kunnig Johan Lundberg än är enligt utomstående kollegers bedömning, och verkligen förtjänar den profet, så vill man inte ha in honom. Och det är kanske ett exempel på det sekteristiska i det här tänkesättet.
Ja, men det är väl just det där som är så viktigt, att att de olika tankesätten får plats. Och det är väl det som är problematiskt när det blir en liten klick som bestämmer vilket som är det rätta, om vi nu ska använda Knutby-uttrycket då, att vara rätt eller att vara fel. Om man hamnar i värmen eller kylan eller
och så väljer man in, så väljer man in de som man tycker om eller som man tycker har rätt uppfattning i sin respektive organisation.
Och sen finns det en ganska stor massa bland vanligt folk, så att säga, som inte har en aning om de här grejerna.
Och att det blir en karriärväg inne i samhällssystemet.
Ja, det finns ju jättemycket att säga om det här. Men det här är ju ett perspektiv på det här med samhällets sektbildning. Och det finns ju fler som vi säkert kommer att återkomma till. Men tack idag, Rigmor, för det här lite svåra ämnet, tycker jag i alla fall, att närma mig.
Ja, men verkligen. Det vi har pratat om idag, det är ju inte sekter i samhället.
Nej.
Utan det är sektlika tendenser som kan uppstå. Och om jag säger att när i det här fallet Johan Lundberg publicerar sig på ett förlag med en tydlig politisk inriktning, så vill jag också säga det, att jag känner ju att demokratin mår bra när man byter. Man byter regering då och då, för att det är som att makt korrumperar, som vi säger, och att man ibland får rensa ut det ena efter det andra. Men som sagt, vi har mer att prata om på det här temat.
Tack för idag, Rigmor, och tack alla kära lyssnare som har lyssnat på oss idag.
Ja, tack, tack.
Tack.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.